Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Hej Johan.
Hej Adam.
Hur är läget? Det är bra med mig. Hur är det med dig?
Ja, men det är ganska bra. Jag har haft en intensiv vecka. Idag är det fredag när vi spelar in.
Det säger du varje vecka.
Ja, men vet du vad? Det här är så sjukt. Jag tänker så här, eller jag har sagt det till min fru Pernilla ett par gånger, och så här, fan, nu är det två ganska stressiga veckor. Och efter två veckor framåt, då brukar kalendern se lite lugnare ut. Men sen när det har gått en vecka, då är det ju någon jävel som har bokat in massa saker den där tredje veckan. Och sen när det har gått två veckor, då är det någon som har bokat in massa saker den där fjärde veckan. Så det är liksom, det är alltid två veckor bort tills det lugnar ner sig.
Du måste ta hand om dig själv, Johan.
Ja, jag ska börja göra det. Jag sticker och kollar på tv istället nu. Hej då.
Du var på mässa i onsdags, eller?
Ja.
Vad gjorde du då?
Jag åt godis. Mm. Det är sånt man gör på mässor.
Var det allt du gjorde?
Ja, typ. Såg fin nu med min Microsoft-tröja. Nej, men jag var faktiskt inbjuden av dagens gäster från Magnus och Emily från Solidify och på en GRC-mässa. Och för att vara helt transparent här, innan Magnus frågade mig om det här, jag var tvungen att typ googla lite vad 17 GRC är för någonting.
Det är ju ingen Microsoft-akronym, det är inte.
Nej, det är därför jag inte kunde den kanske. Mm. Men Magnus och Emily, kan inte ni presentera er lite och kanske presentera vad den här magiska GRC-akronymen faktiskt är för någonting? Jag gissar att det är fler än jag som inte har stenkoll på det.
Det är roligt att du säger, för att jag har jobbat med GRC i hela mitt liv. Och är ju ett samlingsnamn för Governance, Risk och Compliance eller Control. Och jag heter ju då Emily Alftren Hasslerud och är medgrundare här på Solidify för det vi kallar för modern GRC. Modern GRC. Jag kan komma in lite på det, men du kanske vill säga hej också, Magnus.
Ja, det kan jag väl göra. Det kan väl passa sig. Magnus Juvas heter jag och är vd och en av grundarna till Solidify. En partner till Microsoft. Och varför är lite så här historia, varför håller vi på med modern GRC? Så får man nog gå tillbaka, jag är rätt gammal, till 2001. När jag var med och startade ett annat bolag, Transcendent Group. Då hade vi en briljant idé om att vi skulle kombinera kompetens inom IT. Jag själv då utvecklar, arkitekt och gick upp den kompetensen med sådana som var duktiga på risk. Och så hade vi tanken att vi skulle hjälpa just riskkapitalbolag. Ni hör ju det, där hör man ordet risk. Med att göra lite smartare investeringar i bolag som höll på med internetteknik. Det var ju populärt den tiden.
Just det.
Även fortfarande till viss del. Det var ju jättebra och efterfrågat. Det var bara två problem.
Men som konsulter då liksom?
Mm. Ja, vi skulle jobba med någonting. Idag har ju det här ett namn då. Det heter ju teknisk due diligence. Mm. Som en jättelikt led att utvärdera ett bolag när du köper det. Liksom, eller lösning när du köper det. Mm. Men då var det väl inte lika etablerat. Utan när man skulle köpa ett bolag så tittar man framförallt på juridiska frågor, ekonomiska frågor, inte tekniska frågor. Vilket kanske syndes i vilka bolag riskkapitalbolagen köpte på den tiden. Mm. Så vi drog igång det 2001. Men två problem 2001. Det ena var att den här berömda IT-bubblan sprack ju då. Så ingen köpte några bolag längre. Och det andra som hände, för vi startade nämligen i USA då. För vi tyckte att amerikanska marknaden var mycket, mycket större än den svenska. Det var väl en bra spaning. Men det dåliga som hände då, och det var ju fruktansvärt tragiskt, var ju att de här planen flög in i World Trade Center och det blev fullständigt stiltigt på marknaden. Och vad gör man då? Jo, då får man ju börja fundera på hur kan vi då tjäna pengar? Och då börjar vi med någonting som inte är supersexigt kanske, som heter IT-revision.
Det är där jag kommer in, ja. Då. För just i början på millenniumskiftet, om man ska dra en parallell till vad som hände liksom på, om vi ska säga GRC som ett samlingsnamn då, är ju att det skedde en hel del finansiella skandaler, framförallt i USA. Vi hade Enron bland annat, och vi gick från the big five till the big four, och jag jobbade på den tiden som extern revisor. Och då kom det massa regleringar inom det man kallar för intern kontroll, där man skulle dokumentera processer och kontroller för de finansiella flödena till liksom minsta detalj. Så det var liksom mitt jobb på den tiden, att vara ute och ha statiska processer med statiska kontroller som man testade kvartal efter kvartal för att se om de var effektiva eller inte.
Möttes bara av hurrarop, kan jag tänka mig. Gud vad kul. Med statiska det var... processer.
Det är ändå ganska ironiskt på ett sätt att ni startar ett bolag för att hjälpa andra att hantera risk, samtidigt som ni lite grann så här kliver in och gör det här 5 minuter innan IT-bubblan spricker och terrorattacker.
Väldigt bra, eller hur?
Trovärdigt. Men
ja, verkligen. kan vi säga att det var, i alla fall en år var väl lite en svart svan kanske.
Så den det, precis, det kan vi faktiskt köpa.
Den andra kan vi diskutera. den sprack ju inte sådär abrupt direkt, utan det var inte mer en pyspunka.
Nej, men du kanske får skylla på att du är ju tekniker, och man kan väl ändå säga att den tekniska IT-bubblan sprack ju inte. Det var den finansiella IT-bubblan. Så vi kanske får skylla mer på Emily här. Eller?
Ja, jag
tror då det faktiskt. Ja. Vi kom ju kapp lite
som inte var involverad vid den tiden. Så det känns ju orättvist.
Ja, kanske. Men så det roliga då, om vi får fortsätta på den där historiska tråden då, så var vi då ett gäng glada personer på det här bolaget som heter Transcendent Group då, som hade en bakgrund som mjukvaruutvecklare. Och det var ju inte lika unikt, det fanns ju en massa andra som hade den kompetensen på marknaden, men det var inte så vanligt.
Inte en massa andra hade... kanske, det fanns andra, men...
Ja, några andra. Men bolag som fokuserar på det här som nu, det hette inte GRC då, men det som är nu, Governance Risk and Compliance, då var ju framförallt de här stora revisionsbyråerna som höll på med på den tiden. Så att där spann ju vidare, blev större och större liksom. Så pass stort så vi satte det på börsen 2019. Men går vi tillbaka så var vi det där liksom glada gänget med mjukvaruutvecklare. Vi tyckte väl att det där var väl bra. Det var kul att bolaget växer och sådär. Men vi gillar ju mest att hålla på med mjukvara. Så vi hade vår egen lilla hobbyverksamhet i källaren. Liksom, jag och Magnus och Mattias som var, sen startade Solidify. Då, som det här lilla gänget då växte med åren. 2013 satte vi ett eget bolag. 2016 då valde vi att klippa banden, gjorde vi inte. Vi är fortfarande vänner med våra gamla kollegor på Transcendent. Men vi valde att sätta ett eget bolag och köpa ut det helt och hållet. För att vi fick aldrig ihop de här två världarna med varandra. Mm. Sen så då kunde vi nörda ner oss då och verkligen utveckla våra relationer med Microsoft och hålla på med Azure DevOps och Azure och GitHub och sådana saker. Vi verkligen älskade. Sen ju mer åren gick så mer och mer började vi fastna. För våra uppdrag var ju oftast att effektivisera saker, göra saker enklare och snabbare på företag. Men vi fastnade mer och mer på säkerhetsfrågor, problem med regelefterlevnad i reglerade branscher. Som till exempel medtech eller finansbranschen. Vad gör vi nu? Liksom, det enda vi gör på dagarna, vi får ju betalt i för sig. Men vi sitter ju och bara bråkar med folk som håller på med governance, risk och compliance. Liksom. Var det inte bättre om vi satt i samma båt och gjorde det här liksom? Istället för kunde bli inte glad att betala två konsulträkningar om de bara sitter och bråkar med varandra på dagen. Så att, kan vi inte liksom skapa ett gäng som kommer ut och löser problem istället? Så det är egentligen tanken till det här nya området då, som Emily är med och driver.
Mm. Och hur länge har det funnits? Det är sedan 2016-2017, eller?
Nej, tyvärr inte. 2013. Nej, 2023. Nej. Förlåt.
Ja, 2023 skapade vi det här affärsområdet Modern GRC. Och det är ju, men om vi tar det lite mer personligt, så är jag och Magnus ett par. Och där jag har jobbat, liksom, jag har ju gått igenom från liksom, extern revision till intern revision, till att ha jobbat på en riskhanteringsfunktion. Och för några år sedan var jag då med i min första digitala transformation där man skulle jobba agilt, sa man då. Och jag satt med i en ledningsgrupp. Och då hade jag en GRC-funktion som ska stötta verksamheten. Så då satte jag i något som kallas för första linjen. Alltså det är ju verksamheten. Vi pratar ju redan här lite olika språk. Vi ser ju oss som olika försvarslinjer i en organisation. Hur man ska kunna påverka och stötta och ge assurance till ledning. Att allt funkar som det ska. Och då märkte jag, eller jag kom hem ganska frustrerad till middagsbordet. Så kul har vi på våra middagar. Sitter och pratar.
Tråkigt för familjen.
Nej, men och då var det just där. För att agilt arbetssätt ruckar på väldigt många delar av en traditionell bolagsstyrning eller riskhantering och regelefterlevnad. Hur får vi in det effektivt? Och för, vad är det, för drygt ett år sedan så var det egentligen en slump. Jag blev tillfrågad att vara med och prata om GRC på en säkerhetskonferens och tänkte väl, vad kan man prata om där? Och då sa vi det, men vi testar de dilemmana vi faktiskt har pratat om hemma vid köksbordet och ser om det kan ge något. Därav det här GRC från Venus, Skilled Agile från Mars. Och då har vi ju det här pratet där vi tar igenom de vanligaste, liksom, vad händer i bolagsstyrningen eller vad händer med riskhanteringen och så. Och efter det pratet så kom så otroligt många fram och sa så här, vi känner igen oss så mycket. Vad gör vi åt det? Och det ena ledde till det andra. Så i våras var vi i Amsterdam på IT Revolutions DevOps Summit och pratade. Och då kom större bolag fram som inte bara var liksom lokalt. Fortune
500-bolag.
Och sa, men det, vi har aldrig hört någon som pratar om de här dilemmorna så specifikt och lite vad man kan göra åt dem. Så till slut var vi så här, vi måste ju testa också och sätta oss i samma båt och köra och ro. Eller nu är det ju racerbåt, tänkte jag säga.
Visa att du kan mer än prata, det var väl det vi försökte.
Exakt.
Och vad är det för typ av dilemma?
Nu får du igång mig. Jag vet inte, ska vi börja? Liksom? Det är lite olika delar. Dels utifrån bolagsstyrning så har vi ju en hel del. Traditionell styrning är ju mycket chain of command. Det är så vi ser det från ett GRC-perspektiv. Man ser delegerad beslutsordning till liksom chefer. Och helt plötsligt kommer det in massa agila roller. Vad får de fatta för beslut utifrån liksom ett verksamhetsperspektiv? Vilka risker får de ta? Det är inte helt enkelt att få ihop det där, framförallt i stora organisationer.
Ett annat dilemma som är väldigt vanligt, det är ju, och det är där jag går igång ordentligt, och det är som från mitt håll gjorde att vi satsar på det här. Det är ju, vi bygger då från liksom traditionella Solidifys sida, till exempel, när vi gör, tycker vi då, jättebra release pipelines, fullt med kontroll, vi kontrollerar säkerhet, vi kontrollerar kvalitet, vi gör liksom allt. Infrastrukturen är kod och liksom, vi tycker det är supersnygga lösningar liksom, de är superstabila, supersäkra. Så kommer en revisor och tittar på det här, vi fattar ingenting, det här måste vara dåligt. Och så får man en revisionsanmärkning på det. Och det som är det jobbiga då, det är att den där revisionsanmärkningen som hamnar i en rapport, var går den någonstans? Jo, det går hela vägen upp till styrelsen i bolaget. Och så får de höra att oj, vi har inte ordning och reda på våra IT-ändringar. Då utbryter, nu överdriver lite grann, men inte långt ifrån sanningen. VD:n får lite panik, ringer CIO och säger, det här är ju allvarligt, det här måste vi fixa omedelbart. Och CIO som har redan 1000 saker på bordet tänker, vad gör vi nu då? Ja, de var ju nöjda med de här gamla sätten vi hade att göra det här på. Vi återinför dem, det är ju bra. Så vi har inte de här DevOps-grejen och sådär, utan vi ska också ha att vi ska registrera saker i ServiceNow och vi ska ha de här CAB-mötena och sitta och prata och sådär, istället för att releasa och göra massa automatiska kontroller som egentligen är mycket bättre liksom. Det är liksom det som störde oss väldigt mycket då. Och då måste man ju liksom jobba med att försöka öka förståelse med de här två världarna. När en revisor kommer och frågar att jag är orolig för det här, finns det dualitet till exempel i beslutet att göra en release? Och det gör ju ofta för någon som har byggt en sån här pipeline lätt, till exempel genom att man använder pull requests och har satt upp regelverk för det liksom. Men en revisor som kommer in måste man också förstå, vet ju inte vad en pull request är, även om det är helt naturligt för oss. Då måste man ju ta sig tid att förklara vad det är på ett vettigt sätt liksom, och hur det faktiskt skapar den här liksom, stabiliteten och säkerheten som sådana som Emily är ute efter och vet att vi har och kan liksom, säkerställa att vi har.
Ja, för vi har ju, alltså, det kan ju vara så att vi faktiskt använder del checklister för att bocka av det vi är oroliga för. Och går man liksom inte tillbaka till, vad ska man säga, risken för någonting, utan fråga snarare om liksom de här traditionella kontrollerna, då kommer vi få de här dilemmana. Och det ser vi nu när vi är ute hos bolag, att liksom, teknikdelen står väldigt långt ifrån GRC fortfarande.
Ja.
I byggen.
Och hur kommer det sig, tror du?
Jag tror att det är att vi ser världen och hur vi driver företag på så otroligt olika sätt. Det vi ser liksom som är en skjuts nu, det är ju ett regelverk som heter DORA eller NIS 2. Mm. Där man faktiskt börjar få ihop IT-verksamhet och de här kontrollfunktionerna eller de som jobbar med GRC-frågor mer i vardagen. Där måste vi hitta ett enat språk, annars kommer det bli extremt långsamma företag.
För jag tänker lite på, det finns ju många unga företag som har växt otroligt fort och liksom är några av världens största bolag som är liksom grundade och fortfarande drivna av människor som kommer helt från tekniksidan. Så jag förutsätter att då måste man liksom, någonstans längs vägen måste vi plocka in massa folk som vi tycker är tråkiga som ska kontrollera och styra och skapa processer och...
Exakt, och jag tänker faktiskt på en annan sak. Du nämner, vi har gjort lite nu när vi sagt liksom, förstå varför blir det så här. Det är ju att vi har gått igenom enormt många anställningsannonser. Jag vet inte om du vill haka på den, Magnus, men jag har ju tittat på traditionella så här, internrevisor, compliance officer och sånt. Man efterfrågar ingen kunskap egentligen kring era domäner i det. Respektive när du har tittat på traditionella...
Vice versa, aldrig. Det
finns inget att liksom ha kunskap om, eller intresse.
Vi har hittat ett undantag.
Ja.
Och med tanke på det du sa precis.
Det är så intressant.
Det var ett av de bolagen, en av Sveriges största fintechbolag. De frågade efter en compliance officer. En compliance officer är ju en jurist egentligen. Men de sökte efter en som hade erfarenhet att jobba med agila principer som fattar det. Det är en annons bland 100.
Och jag känner att den där paradoxen uppstår i flera situationer när det kommer till regelverk, olika typer av regelverk. Det kan vara för efterlevnad, det kan vara GDP, det kan vara lite vad som helst. Att man har säkert superkompetenta jurister. De kan ha jobbat i 30 år som jurister, men de har väldigt lite förståelse för liksom egentligen hur teknik funkar generellt. Och det är ju där det liksom, för jag upptäcker att så fort det blir någon typ, man ser en risk, då lägger man liksom locket på istället för att liksom ställa risk mot någon annan risk. Eller kanske till och med risk mot risk mot risk. Utan det blir väldigt så här tvådimensionellt på något sätt.
Men det är också därför vi som kanske då jobbar med utveckling framför allt. För att inte vi ska hamna i dilemmat att en risk som egentligen kanske är mindre, det vill säga så här att vad ska vi ta som exempel, högst aktuellt ämne, ta AI, så om då skulle man ju komma, om man har en defensiv jurist i bolaget, så när AI kommer på tal och säger nej, det där ska vi inte hålla på med, det här måste utredas, eller vi ska vänta på AI Act först, och vi har förstått den innan vi gör någonting överhuvudtaget. Det är ju ett sätt. Det är inte helt ovanligt heller att man går den vägen. Då gäller det att det finns någon som kanske kommer med från utvecklingshållet som kan vara tydlig med alternativrisken. För att om vi inte gör det här, vad händer med vårt bolag då? Och uttrycka det som en risk. Så att det går att ställa mot den andra risken, precis som du säger. Och där är det typ en sån grej vi kan bli bättre på, tror jag. Från vårt skrå, att faktiskt tänka att om vi är lite smarta här och uttrycker det vi vill säga som en risk, en alternativ risk, då kommer vi faktiskt kanske göra oss hörda på ett bättre sätt.
Men, och även en annan alltså, intressant insikt som vi också fick bekräftat i onsdags är ju det här att vi jobbar så silostyrt fortfarande. Vi samverkar väldigt, väldigt lite. Jag ställde frågan på vårt snack då på den här GRC-konferensen. Hur många av er blir till exempel inbjudna på PI Planning? Bara för att få en interaktion i den. Det var 2 av 100 som räckte upp handen. Det var kanske cirka 100 som lyssnade in. 2 stycken enbart. Där tror jag man kan ha jättemycket vinster att liksom inte se oss som 2 läger. Utan bjud in i vissa ceremonier så att man får förståelse också vart det händer. För det vet jag också många jurister som jag har pratat med som sitter i juridikfunktioner. Så att vi får ju aldrig någon dokumentation längre som vi ska läsa och kommentera. De förstår inte vad arbetet riktigt händer. För man blir inte inbjuden.
Mm. Jag tänker också att det måste vara mycket lättare att samarbeta om man faktiskt pratar om de här sakerna innan till exempel utvecklarna känner sig färdiga med någonting. För så kan jag känna med typ en pull request review till exempel, att när jag har skickat min pull request på review och tycker att nu är jag färdig med den här funktionen, nu vill jag börja på nästa, då vill jag egentligen inte ha, eller då tycker jag att det är ganska jobbigt att få feedback på saker som jag behöver ändra. Men, och så att hela den här liksom, som är väldigt vanligt i programutveckling med shift left, att hela säkerhetsarbetet gör man hela tiden så tidigt som möjligt. Att få in de här bitarna där också, istället för att göra en revision en gång om året, så gör man den hela tiden för varje issue man försöker lösa. Det skulle vara lättare att få med mig på den resan om någon pratar med mig i det medan jag sitter och bygger funktionen. Inte att jag ska gå tillbaka till funktionen när jag tycker att jag är klar.
Och det märker vi ju, de piloter vi har igång nu, just med shift left-tanken i till exempel riskhantering och säkerhet. Att kunna också påvisa det systematiskt tidigt och med små, liksom, korta och enkla sätt att jobba med det, för att kunna visa på att man har hanterat det. Ja. Jag vet inte om vi vill berätta mer, Magnus, om hur vi jobbar med moduler just nu.
Men det finns ju två problem man kan lösa egentligen till stor del med teknik. Det ena problemet är precis det du säger nu, Johan, att hur kan vi liksom undvika att störa liksom flödet för en utvecklare, eller ta på ett stort bolag, då kanske du har hundratals, till och med tusentals utvecklare. Tänk dig kostnaden om du hela tiden stör det här flödet, liksom. Det blir väldigt mycket till slut. Det är en sak, ett problem. Det andra problemet är, om du tittar på antal som faktiskt jobbar med att digitalisera eller modernisera digitala saker i ett bolag, så är det ändå kanske en faktor 100 personer som jobbar med det mot en som jobbar med det Emily gör. Vilket gör att det är väldigt svårt för dem att hinna med att vara ute och vara experter och hjälpa till med risk och förstå regelverk och alla de här sakerna. Och det är det jag vill komma till då, att där är ju då teknik en väldigt bra hjälpmedel. För att, och det är det vi håller på med just nu då, från Solidifys sida, att på Microsoft plattformar, Azure DevOps, GitHub, men också Office 365 Power-plattformen, bygga på små moduler som hjälper då både utvecklarna att förstå att nu måste jag göra någonting här inom GRC-området. Det är det vi kallar för Dev GRC Ops då, att vi liksom gör shift left på de här grejerna, bygger in det i flödena och påminner utvecklingsteamen att nu måste ni faktiskt ta hänsyn till det här, nu måste ni göra riskbedömning här. Och sen se till att den informationen flödar upp till sådana som Emily, som behöver ha den aggregerade, samlade bilden för att förstå, oj, nu har vi rätt stor GDPR-risk på bolaget här, för alla tar risk samtidigt. Då uppstår en stor risk för bolaget, man måste göra någonting. Så det är det som vi håller på och jobbar med nu.
Går det att, jag tänkte så som vi kan automatisera, hitta säkerhetsrisker i dependencies eller hitta säkerhetsrisker i kod till exempel. Alla de delarna går ju att göra ganska automatiska idag. Går det att automatisera Emily? Så att man liksom kan göra det mer maskinellt.
Jag skulle vilja säga ja och nej, men ja i flödet. Absolut. Men vi skulle ju ändå behöva att människan är där och värderar risken. För annars är ju risken att vi får bara gröna. För vi tittar ju på risker utifrån en riskmatris oftast för att kunna se digniteten. För att alla risker kan vi ju inte göra någonting åt. Utan det är ju liksom de höga risker vi vill sätta in någon åtgärd innan kanske den går vidare. Och det är ju de riskerna man måste ha åtgärdsplan eller kontroll på. Och där måste nog människan vara inne och hjälpa till och just ta den här värderingen. Men du är inne på något intressant, för vi har ju fått förfrågan nu och har fått väldigt goda resultat med just en risk co-pilot som kan hjälpa till att också hitta och identifiera risker. För det är ju liksom en metod i sig att hjälpa utvecklare att formulera och identifiera risker så som vi ser på det.
Ja, och man kanske kan göra någonting som liknar lite grann som vi har ju ett par ISVR-partner som liksom har gjort bra AI-verktyg för att analysera röntgenbilder till exempel. Då kan den ju vara ganska säker på många av dem, men de som är lite svårare, ja, men det får en läkare titta på. Och kanske något liknande här, att vissa saker är ganska enkla att avgöra, medan vissa saker verkligen kräver en mänsklig hjärna som kan vrida och vända på saker på ett annat sätt än en algoritm kan.
Så Om man, nu är vi ändå inne på AI-spåret och hur man kan applicera det här i det vi pratar om nu, så finns det liksom, om man liksom börjar med möjligheten för generativ AI, så tycker jag själv, och det är det vi också har testat med det här, det vi kallar för risk copilot. Det är så lätt att snor namnet copilot, för det är inarbetat. Men det är verkligen det också, för att om man tänker risk är ju väldigt så här, det är ett kreativt arbete. Att om vi tänker så här, okej, vi ska bedöma risken för att den här podcasten avbryts på grund av någonting. Kan vi börja tänka vad det kan vara? Någon av oss ska få problem med internet eller någon annan del av teknisk utrustning, eller det klingar på dörren eller någonting sånt. Det är risker som kan uppstå. Om där är ju generativ AI väldigt duktig på att hjälpa till att vara kreativ i sådana, om vi ger den rätt förutsättning, rätt kontext. Och det är det vi har experimenterat med rätt bra framgång. Men den är också rätt bra på att hitta på mitigerande åtgärder. Och också rätt bra på att hjälpa till att ställa risker mot varandra och säga att den här är nog allvarligare än den här. Vilket är roligt. Så det, men, och pratar vi mer machine learning och vad jag kallar klassisk AI, så finns ju då, det är det som är så fantastiskt, som man gör det här arbetet istället för att göra det på papper och sånt där. När jag säger
Excel,
papper menar jag Excel.
Väldigt vanligt.
Ja, det är elektroniska papper som Excel eller vad du kan. Istället att jobba i de här samarbetsplattformarna som jobbar med GitHub Issues eller Azure DevOps Boards och sen all data som skapas från release pipelines och sånt. Så det datat kan man ju lära sig väldigt mycket ifrån också. Som kan vara indikatorer på att man faktiskt har risker. Så att det funkar åt det hållet också. Men det är liksom två olika delar av det här arbetet.
Blir det två läger? Blir det ja-sägare och blir det nej-sägare? Och så blir det dålig stämning?
Överraskande nog så har ju vi, genom att ta in det här arbetet på de plattformar som utvecklare och team jobbar i, så blir responsen väldigt, väldigt positiv. Så det handlar ju också om att utbilda sådana som mig, om jag ska ta det liksom kontrollfunktioner, hur de kan övervaka och se datan på ett nytt sätt än traditionella GRC-system eller Exceller. Så det handlar om att utbilda och få med dem i arbetet också. Men vi har fått överraskande positiv respons från teamen, för att de är ju ändå vana att behöva, som ni säger, göra någonting separat, oftast i ett flöde, för att kunna påvisa detta, eller i efterhand, eller precis inför. Så att det är så här, så att där har det blivit mer att de vill vara med och påverka. Och fler, hos en kund så är det ju fler pilotteam som har anmält sig än vad vi trodde. För att de är intresserade av att få in det. Och det är ju för att göra deras vardag enklare. Och att det ska vara, liksom, vara lätt att göra rätt.
Och min egen tolkning som kommer från det området är ju att man vill ju såklart att inga dåliga saker ska hända med det man sitter och jobbar med. Om jag ingår i ett team som bygger ett system, så vill jag ju att det ska funka bra. Det vill vi ju. Och om jag då, det jag tyckte förut var en så här jättekonstig övning jag skulle göra en gång per år med någon riskchef som kom ner från någon fin våning i slips och så ska jag sitta och hålla på med Excel-ark och fatta hälften av vad vi gör. Det var inte någon rolig upplevelse, det var bara skrämmande. Eller om en revisor kommer. Men om jag fattar hur det hänger ihop med att, okej, det är någonting vi måste göra som bolag. Är ett finansiellt bolag eller medtechbolag, så kan vi bli av med våra tillstånd annars, så är vi borta som bolag. Jag förstår det och varför det är viktigt, och jag kan koppla det till, om jag gör det här och jag gör det på ett sätt jag faktiskt gillar, som Johan var inne på, som en del av mitt naturliga liksom arbetsflöde, då blir det helt plötsligt meningsfullt och då blir det också roligt. Så det är verkligen, finns en stor win-win här.
Ja, men det är faktiskt intressant som du liksom, som du sa, för att det märker jag nu när jag pratar mer med sådana som er, att riskanalyser har ju oftast bara varit en tick in the box. Man har bara gjort det för att komma vidare och inte riktigt kanske förstått värdet av det. För att kunna ta liksom nästa steg.
Mm. Jag tänker också att, som du var inne på Adam, att så här, om det är ja så är det nej så är det. I de här frågorna så kanske det faktiskt finns ett värde i att man har ganska olika åsikter som gnuggas mot varandra. Så att den där smutsiga, hårda liksom, stenen, när den får gnuggas mot alla andra stenar, så blir den till slut ganska mjuk och len. Och just när det kommer till risk kanske det blir nästan extra viktigt att man har fått mycket input från olika åsikter för att komma fram till vad som är mest sannolikt kan eller inte kan hända.
Vi som lever liksom i techvärlden eller techvärlden, vi är ganska vana med att den liksom under ständig förändring, det händer liksom saker, det kommer nya produkter, det kommer nya tjänster, det kommer nya trender, det sker liksom hela tiden. Så att, jag menar, det är svårt för alla utbildningsinstitut att hålla sig helt ajour med det som händer på techmarknaden. Det köper jag. Men jag träffar mycket så här traineer i min roll, och de är oftast liksom nyexade från universitet och sådana saker. Och jag kan känna liksom att så här, ja, men saker som är ganska fundamentala för mig och liksom som har varit liksom typ en de facto standard i branschen de senaste 10 åren, den kompetensen har de inte fått från sin utbildning. Och är det liksom, tror ni att det finns någonting där? Det här kan vara en utbildningsfråga, och i bägge leden, att vi behöver, de som blir systemutvecklare behöver förstå affärssidan mycket mer, och de som är jurister behöver det också. Ja, men jag vet inte ens om det finns något som heter typ IT-rättsjurister eller något i den stilen. Jag vet att man kan hitta på det själv, men jag vet inte om det finns någon faktiskt utbildning som man kan gå som så här, ja, men jag ska jobba med IT-rättsfrågor typ.
Men jag tycker du är på något jätteintressant där, för att det finns ju, absolut skulle de säga att det finns det, men det vi ser är ju att just det här utbildning att förstå varandra, och förstå, alltså att jag från GSC ska faktiskt förstå mer modernt arbetssätt och den teknik som finns idag. Där finns liksom inget, det måste vara bolagets intresse själv att skapa sån samverkan och ta in det, för att annars blir det två läger. Likaväl som teamen och utvecklingsteamen måste få liksom lättförståelig information hur de ska liksom applicera nya regelverk och sånt. Oftast blir det liksom en företagsspecifik utbildning i Dora. Men vad innebär det för mig faktiskt i mitt dagliga arbete? Hur kan vi få in det? Hur vet jag att jag liksom har det jag kallar för regel efterlevnad i de här nya kommande standarder eller regelverk som kommer. Den tycker vi saknas rätt stort. Det är ett stort gap mellan förståelsen för varandra.
Någonting som gör mig väldigt glad däremot, det är ju att man ser på alltså dina kollegor inom GS-området, de som har anslutit till vår nya gruppering då, att de som är lite yngre, de kommer ju med väldigt, väldigt, även om inte de är, de kanske kommer med bakgrund som jurister eller ekonomer, framförallt de som jobbar inom GRC-sfären, men de har väldigt stort intresse och nyfikenhet kring teknik, och det är ju ett kriterium för att kunna börja hos oss, annars är det svårt att hänga med vid kaffemaskinen liksom, för att det är väldigt hög grad av nördighet hos oss. Men det funkar överallt förväntan. Och det som är roligt är att det har ju varit det bästa vi har gjort vad det gäller också att utöka eller få en bättre demografi i bolaget. För att vi har väldigt, väldigt mycket fler kvinnor på det sättet i bolaget. Och det har funkat överallt förväntan att det jobbat tillsammans i uppdrag. Vi tror att det kanske inte kommer bli så. Men så är det verkligen. Nu är det liksom, går vi sida vid sida, ingenjörer och GS.
Ja, men för det tror jag är liksom en förutsättning att få ihop liksom gapet och stänga gapet, är just att Vi har någon som är riktigt duktig från er sida. Nu kallar jag er, nu blir det två läger. Men också en GRC-specialist med samtidigt. För då hjälper vi ju både internt men också med kunden att tolka varandra. Jag tror de tänker så här. Aha, är det det som vi kallar för till exempel kontroll? Vad är en kontroll för er? Vi tittar ju på kontroller utifrån ett visst språk som vi använder som 5 V:n. Liksom hur man ska formulera den så man också kan testa den. Vi vill ju alltid kunna testa saker på ett liksom, så att den interna kontrollen fungerar som den ska.
Och ibland blir det så här jätteroliga, precis som den här pull request-diskussionen vi pratade om förut. Så det finns andra sådana exempel. Ta bara så här dependency scanning som kanske, har man jobbat med DevOps också. Ja, men det är väl liksom klart att vi bygger in det i vår pipeline liksom. Men sen man berättar om en sån sak så här lite förbifarten. Va? Jaha, okej. Okay. Så den här lilla maskinen jag har pratat om en stund nu, den kollar tredjepartsberoenden liksom automatiskt. Wow, coolt. Det är ju en kontroll. Jaha, är det en kontroll? Det visste inte jag, liksom, kan jag säga, upptäcka då som mjukvaruingenjör.
Men den har inte blivit kontrollifierad.
Nej.
Och den går ju också sjukt coolt att koppla till liksom risknivåer och risktoleranser. Så som jag vill kunna mäta hos ett bolag. Är vi inom tolerans eller utanför? Mm.
Ni har nämnt termen Dora flera gånger. Vad är det för någonting? Är det någonting som alla borde känna igen till, eller är det bara vissa skrån som måste känna till det? Eller?
Alla som går på banken vet vad det är.
Ja, precis. Finansbranschen. Men egentligen är Dora ett regelverk, en familj av regelverk som kommer från EU. Och med tanke på den liksom, där vi befinner oss 2024 vad det gäller hotbild för våra samhällen inom EU, som med både statliga hotaktörer och kriminella organisationer liksom, så känner man att ja, men vi har en stor risk allmänt i samhället som vi måste hantera. Och då finns ett antal regelverk. Två exempel som jag tror alla har hört är Dora då för finansiell verksamhet. Men sen finns det också ett som heter NIS 2 som är en kusin då, eller ett syskon, som är mycket bredare i många fler olika branscher som drabbas eller påverkas av det, ska man väl säga, inte drabbas. Jag menar, de finns ju där av ett gott skäl, och det ska man ju komma ihåg. Som vi pratade om då, är ju att de har ju ett syfte som jag tycker i grunden är väldigt, väldigt bra. Just att skydda oss som samhälle mot att dåliga saker ska hända oss. Till exempel att vårt finansiella system sätts ur spel för att vi inte liksom har tillräckligt robusta finansiella digitala system. Så det är en sak. Så det är det dåliga som kan hända. Men om vi inte sköter oss så kan vi dessutom då få böter. Och i Sveriges fall så kommer det bli Finansinspektionen då, vad det gäller Dora, som kommer se till att vi, om vi inte sköter oss, att vi får böter.
Ja, det är ju väldigt bra saker, allt det här. Också så här, man tänker någonstans att alla som håller på med finans eller alla som håller på med biodata eller något liksom, att någonstans skulle man ha följt allt det här redan. Att det måste lagstiftas. Men det kanske bara är de flesta branscher är ju reglerade på något sätt. Vare sig det är bilindustri eller någonting annat. Liksom. Ja, det finns massa standarder som ska följas.
Ja, och så, jag tror så här, många, precis, gör man saker ordentligt och använder sundrum så kommer man ju rätt långt. Men sen så kommer det ju då en bevisbörda. När någon kommer och frågar, hur gör ni det här då för att säkerställa regel? Det är då problemet oftast uppstår. Jaha, okej, gör vi nu då?
Det gör vi inte.
Och då menar...
Men som riskhantering. Mm. Hur kan ni visa att ni har tagit rätt risker inför en förändring?
Mm. Och då är det ju då... Har man då jobbat med Excel-ark och de ligger lite här och var på SharePoint i lite olika versioner... Det blir ju stökigt liksom. Däremot om det ligger snyggt och prydligt liksom bland all annan information som vi jobbar med dagligen och vi är
bra versionshantering på,
ja, så då liksom blir inte det så svårt. Och det är därför vi använder ju väldigt mycket erfarenheter vi har lärt oss genom att jobba med medtechbolag genom åren. Kan man ju nu då hjälpa till att utbilda finansbranschen på. För medtechbolag har ju tvingats vara duktiga på det här länge. För att, och det tror det kan delvis bero på att amerikanska reglerande myndigheterna där, FDA, är stenhårda och kan komma och ställa jättejobbiga frågor. Så här, Johan, vem var det som godkände den här releasen för 2 år sedan? Vem var det som var ansvarig för acceptanstesterna där? Ja, nu ska vi se här. Och då är det ju rätt bra om man hade en bra lösning från början som samlar data på ett strukturellt sätt liksom, och som det går och frågar det. Ja, nej, men det var Magnus som var det. Liksom. Det ser man tydligt här. Och det här var resultatet från de testerna. Och sen har jag ju funderat mycket på, ja, men varför är de så bra då? Och vad beror det på? En anledning tror jag, tänker jag, liksom, vi som jobbar med arbetssätt och just det med agila förändringar som har pågått, att nu i finansbranschen, nu har vi infört agila arbetssätt, nu har vi gått från projekt till produkt. Men medtechbranschen har ju liksom varit, och regelverken har alltid varit produktorienterade. Men förut så liksom pratar man om att göra kliniska studier kring ett piller eller en medicin i en flaska. Liksom. Men nu är det väldigt mycket mjukvara även där och har varit länge. Liksom. Men det är samma regelverk liksom, för vad man ska göra. Så just den här produktorienteringen blir mycket enklare. Här har vi en sak som vi kan definiera och som vi ställer krav på. Pratar man mer om att en verksamhet ska följa regelverk och processer. Det blir mycket flummigare på en gång, mycket svårare.
De är oftast väldigt projektuppsatta också.
Och regelverken är det, ja.
Regelverken, ja.
Och då man har suddat ut projektbegreppet internt för att man faktiskt har tagit massa steg framåt och jobbar liksom mer modernt och inte skiljer på förvaltning och projekt till exempel. Och så kommer ett regelverk och pratar om projekt. Då blir det rätt stökigt då.
Har ni något tips? Jag tänker, det finns ju, om man tänker sig produktutveckling, det finns ju många olika roller liksom, till ett sånt team. Finns det någon som skulle kunna ha liksom, ett litet extra ansvar när det kommer till det här? Tänker typ en scrum master eller någonting i den stilen. Mm. De som ändå ska vara liksom, lite shit mellan de som, som utvecklar någonting och de som sitter i en produktgrupp och de som kanske sitter i en ledningsgrupp etc. Har ni några spaningar?
Ja, men där har vi, ja, men dels har vi tittat mycket på de här liksom traditionella agila rollerna som oftast har redan satta liksom roller och ansvar. Att kunna lägga på mer ansvar utifrån kanske riskhantering och regel efterlevnad i dem. För det tycker vi generellt saknas att ha en helhetsaspekt i det. Men sen testar vi någonting som heter liksom en GRC-champ-roll. Ja, men någon i teamet som brinner lite mer för de här frågorna som just kan få kanske de här mer ansvaret och utbildning så att man liksom kan få spridning i teamet.
Johan, i vårt team så får du bli det.
Nej, tack.
Det känns som att du är mycket, jag är mycket mer kör och du är mycket mer, vi kanske borde läsa.
Jag tänker du blev så inspirerad, Johan, i onsdags med GRC, ja. Så det borde liksom blomstra tankar och idéer hur du kan stötta
det här. Det galna med den här rollen som vi ändå har på Microsoft, det är att det här är ju aldrig någonsin något som jag hade ägnat en dag åt eller en timme åt tidigare att ens prata om förmodligen. Och nu blir man liksom utsatt för rätt många olika konstiga ämnen som när man börjar lära sig mer om dem ändå är ganska intressanta.
Jag känner mig ganska...
Se värdet av det.
Jag är ganska exponerad mot vissa delar av det här, men framförallt kanske i egenskap att vi arbetar på ett amerikanskt bolag och någonstans följer amerikansk lagstiftning och sen så har vi svenska bolag som ska göra saker på våra plattformar och så finns det liksom en del osäkerheter kring vad som gäller och det finns massa lagstiftningar och det finns liksom och det är liksom som du var inne på tidigare, ta AI till exempel, då blir det här liksom att istället för att just ställa risk mot risk, då drar man bara handbromsen. Nej, det går inte, vi får vänta. Och så ska man bara sitta och vänta på någonting och så kommer det någonting och så liksom förändras det för att det blir överklagat och så här. Så jag är ändå ganska exponerad mot det, upplever jag. Men liksom inte i detalj på något sätt, men just kring de frågorna. Och det kan man ju se liksom att innovationskraften som finns inte bara hos oss utan hos alla hyperscalers, den är ju ganska svår att att skapa egen regi. Det är svårt för mig och Johan att köpa liksom massa järn och försöka utveckla applikationer eller köpa grejer för att bygga det man ganska enkelt kan åstadkomma hos någon av liksom de här leverantörerna. Och då är det ganska lätt att halka lite efter. För att man inte får tillgång till den här typen av teknik. Och det är lite trist många gånger.
Och det är väl liksom en fördel, tycker jag, att förutom att det hyperscalers ger den här innovationskraften, att det också finns en... Vill man liksom vara säker på att det arbetas med säkerhet och compliance någonstans, så vet man att det gör man ju hos Microsoft till exempel, för att där är ju hotbilden rätt ordentlig vad det gäller, att det vore ju fantastiskt för någon som vill till exempel västvärlden något att kunna ta sig in på Microsoft. Tänk SolarWind-attacken till exempel. Om den hade lyckats. Så att det är väl ett gott skäl att jobba med Microsoft-teknik. Sen är det så, återigen, jag tycker så här att vill man liksom ändå känna att det här är nog ändå ett intressant och roligt område, så tror jag att man återigen ska gå tillbaka till så här: vad är syftet med de här regelverken? Vad vill man uppnå? Nästan alltid, i alla fall jag taggar ju till då, så här, men liksom GDPR i grunden, ja, regelverket är ju jättetråkigt och liksom konsekvenserna är tråkiga, men syftet från början är inte dumt liksom, det är bra. Samma sak då tycker jag med DORA och NIS 2. Eller någonting som verkligen, som är också liksom en disciplin då, inom GRC, att ta lagen mot penningtvätt och att bekämpa ekonomisk brottslighet, det som egentligen för alla kriminella gäng i samhället. Och det kan man ju verkligen tagga till på, att försöka använda teknik och försöka förhindra i så stor grad det går liksom, i våra olika digitala tjänster. För digitala tjänsterna är ju det bästa som har hänt de här. Det är liksom de nya bankrånen, liksom, att man kan komma på sätt att tvätta pengar och bygga brottslighet liksom, via dem.
Ja, det som jag upplever är så svårt, och jag menar, det känns som att ganska ofta så det kastas en del smuts på banker och så här, den här verksamheten föregås och så är det med tredje, men de är ju inte ett utredande organ heller. Någonstans så säger jag tror att alla banker rapporterar alla konstiga avvikelser, och här misstänker vi att det blir att det är någon brottslig verksamhet liksom. Men banken i sin tur är inte de som avgör hur vidare det är sant eller inte. Så jag tror också liksom att det polisiära arbetet behöver ju också liksom utvecklas och få hjälp och resurser för att liksom klara av att utreda det i den skalan det är.
Precis.
Verkligen, och där pratar vi ju, framförallt du Magnus var ju med i en paneldebatt i onsdags om AI, hot och möjligheter. Mm. Och det är ju liksom så här lite vad som faktiskt händer i samhället versus regelverk. Den är både bra och skrämmande.
Ja, med tanke på AI Act, liksom, ta det arbete som då polisen till exempel bedriver. Ja, det kommer ju liksom kunna påverkas rätt mycket av en sån lagstiftning. Deras möjligheter att använda sån teknik, medan de polisen försöker bekämpa, ja, de kommer kanske inte lusläsa AI Act innan de bestämmer sig vilken teknik de ska använda.
Så nej, de väntar nog inte, va?
Nej, jag tror
inte de tar in en GRC-konsult.
Nej, jag tror inte det.
Vi får se vad det där tar vägen, men vi väntar lite, vi avvaktar lite.
Kanske ett helt nytt affärsområde för er, och just här, GRC för kriminella.
Här bryter ni faktiskt mot lagen, mot AI. Oj då, nej, då ska vi inte göra det.
Hörrni, tiden börjar rinna iväg mycket, som vi tvingas säga varje gång, för att vi alltid tycker det är kul att prata med våra gäster.
Ja, men det har varit superkul att ha er här. Väldigt lärorikt.
Jätteroligt att vara här.
Och tack till alla som er som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Och var rädda om er.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd om Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.